Ja, vi ska börja med att läsa ifrån femte Mosebok, kapitel 6 och vers 4-9. Vi kan alltså stå upp. Överskriften är det stora budet. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen och när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara som en påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Vi ber. Herre, tack för den Gud du är. Stor och mäktig och också underbar i dina råd. Tack för att du är här genom helig ande. Och vi ber dig helig ande att du ska blåsa på oss. Att du ska ge oss liv i vår själ. Att du ska blåsa kraft in i oss. Tro och hopp och framtidskänsla om ditt rike. Välsigna den här stunden. Välsigna mina vänner här. Låt ditt ord få träffa oss. Amen. Varsågoda och sitt. Idag så handlar det om, idag är det ju trefaldighetsdagen. Det handlar om treenige guden. Men det handlar ju också om uppmaningen som Israels folk får och som vi får att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Så rubriken är du ska älska Herren din Gud. Och jag tänkte när du inledde här Tekla om lovets offer. Det är ju att älska Gud. Det finns något djupt och så viktigt i de här orden. När Herren säger till oss att vi ska älska honom. Innan de här orden i femte Mosebok kapitel 6 med det stora budet. Så är det ju småbuden då, eller vad man ska kalla det. Då är ju 10 Guds bud är med i kapitel 5. Och jag tänker, egentligen skulle jag, men jag var lite sen så jag gjorde det mesta. Om jag faller ihop här så är det ingen fara för då är det nog bara för att jag åt frukost så tidigt. Känner jag borde äta något egentligen. Men jag har inte hunnit sätta ihop, men jag ska läsa 10 Guds bud. Och det är ju det som det syftas på i texten, att man ska påminna sig om 10 Guds bud. På morgonen och på kvällen och på vägen och med sina barn och överallt och jämt så ska man påminna sig om dessa 10 bud. Och jag läser dem och kommenterar dem lite. Jag skulle ha haft dem på väggen men det blev det ju inte. Så vi får lyssna. Första budet. Jag är Herren din Gud. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Och så kommer det en rätt så utförlig beskrivning i några verser faktiskt efter det här budet. Och vad betyder det här? Det betyder ju att vi ska inte böja oss. Vi ska inte tjäna. Vi ska inte följa eller ledas av någon eller något annat än Herren. Det är det säger. Ett stort och viktigt bud och som kommer in naturligt när vi älskar Herren. Då är det honom vi vill ha som Gud, ingenting annat. Andra budet. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Och där kanske vi tänker massa olika saker, men Det innebär ju att vi inte ska använda Guds namn obetänksamt. Vi ska inte slarva med det. Det gör vi kanske ibland. För det sänker respekten för den Gud som är helig och stor. Både i mitt eget hjärta, men också kanske för någon annan i min omgivning. Så använd inte, missbruka inte Herren din Guds namn. Använd det inte obetänksamt. Tredje budet. Tänk på att hålla vilodagen helig. Där står det också lite under. 6 dagar arbetar vi, den sjunde vilar vi, precis som Gud när han skapade allting. Och när vi vilar, då har vi tid för Gud. Så det här är ju vår vila, att vara här, att komma på gudstjänst, komma inför Gud. Lovprisa honom, be tillsammans, lyssna på hans ord. Det är det, tänk på vilodagen, håll den helig. Sen kommer fjärde budet och då kan jag väl säga då att jag har ju förberett detta med mors dag. För hedra din far och din mor är tredje budet. Och det ska göra stor skillnad i ditt liv, står det som kommentar där. Stor skillnad i ditt liv om du hedrar din far och din mor. Det betyder ju inte att de hemskheter som föräldrar kanske kan göra, att det ska hedras. Men det betyder att enkla, kanske inte perfekta föräldrar som har visat oss sin omsorg och sin kärlek, de bör hedras. Och när vi hedrar våra föräldrar så händer någonting som får ringa på vattnet. Det får konsekvenser. Både för oss själva och för våra barn och för våra barnbarn. Femte budet, du ska inte mörda. Sjätte, du ska inte begå äktenskapsbrott. Sjunde, du ska inte stjäla. Åttonde, du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Alltså hålla sig till sanningen. Inte förtala eller säga något som är ofördelaktigt på det sättet. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Och du ska inte ha begär till din nästas hustru. Eller tjänstefolk, det har vi kanske inte så mycket. Eller boskap, men det har ju en del. Eller något annat som tillhör din nästa. Allt ihop. De här sista 7. Handlar om att älska sina medmänniskor och relatera till dem på ett sunt sätt. De 3 första handlar ju, kan man också säga, om att älska Herren din Gud. Så dessa 10 bud, lär er dem, håll fast vid dem, följ dem. Det är budskapet i 5 Mosebok. Och folket sa, för Mose hade fått detta direkt av Gud. Gud hade talat till honom och Gud hade själv skrivit tavlorna. Och folket sa, vi ska göra det här. Låt oss få höra det och så ska vi göra därefter, säger folket. Men vi kan ju historien. Det förmådde de inte. Och Herren visste att de inte förmådde, att vi inte riktigt förmår. Ingen förmår leva efter Guds lag. Paulus citerar en psalm där det är ingen rättfärdig finns, inte en enda. Så lagen, vilken betydelse har den? Ja, den, en väldigt, väldigt viktig betydelse är att vi ska vara medvetna om vårt behov av Herrens nåd. Vi ska vara medvetna om att vi förmår inte leva på ett sådant sätt som gör att vi fungerar ihop som människor. Eller i naturen till exempel. Så lagen, den är inbakad, skulle jag vilja uttrycka det som, inbakad i skapelsen. Om jag hade haft en sten här, stor stenbumling, så hade jag, om jag hade släppt det, så hade den gått rakt ner i golvet och gjort skada i golvet. På samma sätt är det med Guds 10 bud. Alltså det får konsekvenser om man lever efter dem eller inte lever efter dem. Det bara är inbakat i skapelsen. Men lagen har aldrig varit avsedd som en väg till Gud. Det vill jag att ni ska smaka på och tänka på. Lagen har aldrig varit avsedd som en väg till Gud. Men den har varit avsedd för att visa för oss. Vad är det för gott som Gud håller på att göra och vill göra med oss? Då lever vi på det här sättet. Men den är inte en väg till Gud. Och Herren där i 5 Mosebok, när han hörde löftena från folket, så säger Herren så här: om de ändå kunde ha sådana hjärtan att de fruktade mig och alltid håller mina bud, då skulle det alltid gå väl för dem och deras barn. Men vi har ju inte sådana hjärtan. Om vi gör lagen, det här var jag sa till Tekla, att jag trocklade in mig lite. Det här ska handla om att vi ska älska Herren vår Gud. Men jag var tvungen att komma in på lagen. Men om vi gör lagen till en väg, då kommer vi bort ifrån Kristus, ifrån Jesus, ifrån nåden. Om vi gör den till en väg. Och jag vill att vi ska läsa några bibelställen där då. Fredrik, är du beredd? Galaterbrevet 2, har du den? Ja, jag kan ju läsa där. Det är Paulus som skriver: jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Nej, vi kan inte göra lagen till en väg. Om vi tror att vi når rättfärdighet genom lagen, då är vi vilse. Jag vill också läsa Galaterbrevet 5. Vers 1-6. Som fångar, tycker jag, om en frihet som vi får i Kristus. Som väcker vår kärlek, tror jag, till Jesus, tänker jag. Och därför försöker han beskriva den här friheten i Kristus. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Alltså fria från synden och dödens lag. Fria från att prestera lagen. Det är den friheten i Kristus. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. Lyssna, så liksom utropstecken. Paulus har varit med om detta själv. Han har verkligen försökt följa lagen. Han vet vad det är att kämpa för det. Men han säger, lyssna liksom till dem. Och så tar han detta exemplet som finns i Galaterbrevet om omskärelse. Jag, Paulus, säger er att om ni låter omskära er, alltså om ni gör lagen till er väg, kommer inte Kristus att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er igen. Var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Går du in på den vägen med lagen, då blir det så. Ni har kommit bort från Kristus. Ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Så de här 10 budorden gäller det att vi handskas med på ett gott och bra sätt. De ska vi påminna oss om. För vi förstår när vi påminner oss om dem. Vi behöver Kristi nåd. Vi behöver hans ande. Vi behöver hans kraft. Det här stora budet då. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft. I tredje Mosebok står det ju också, du ska älska din nästa som dig själv. Det som Jesus citerar flera gånger i evangelierna, står det i evangelierna, att det här är det största budet i lagen. Det viktigaste budet i lagen. Och det är ju för att, ja, det står här i femte Mosebok, men också Jesus säger, på dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Att vi ska älska Herren vår Gud av all kraft och min nästa som mig själv. Ha med dig det hem. Det är det viktigaste. Det är bottenplattan för de 10 Guds bud. Det är inte de 10 Guds bud som är bottenplattan. Det är detta, att älska Herren och älska sin nästa, som är bottenplattan. Och då tänker jag att vi ska läsa bibelord. Är ni med nu då? Då kör vi ett gäng bibelord. Det första är från Romarbrevet. Det är både Paulus som har kämpat med lagen. Han har fångat detta. Jesus understryker det. Om att detta budet, kärleksbudet, är det viktigaste. Och Petrus också. Så jag ska läsa några ställen tillsammans med er. Romarbrevet 13, 8-10. Var inte skyldiga någon något utom i detta att älska varandra. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Buden, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär och alla andra bud sammanfattas i detta ord. Du ska älska din nästa som dig själv. Och Galaterbrevet igen, kapitel 5, 13-15. Paulus då. Ni är kallade till frihet, syskon. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen uppfylls i ett enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte slukar varandra. Och så Jesu ord i Johannes. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Och hur har Jesus älskat oss? För att bara sticka in en kommentar. Med oändlig nåd. Med förlåtelse efter förlåtelse efter förlåtelse. Skurkar och banditer. De som sårar oss djupt. Förlåter, förlåter. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Och så de sista två. Petrus och Paulus, första Petrus brev. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktig syskonkärlek. Ja, det står att kärleken överskyller många synder, eller hur? Ni har renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktig syskonkärlek. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. Ni är ju födda på nytt. Och det är väl det hoppfulla i detta. Och som Petrus, som misslyckades så kapitalt med att hålla fast vid kärleken till Jesus, eller det han ville där. Han vet att vi behöver födas på nytt för att kunna älska så här. Inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Och sist Romarbrevet 12:9-10. Älska varandra uppriktigt, avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Och jag skulle kunna haft ännu mer bibelställen på detta tema. Men det räcker ju så. Det är överväldigande nog. Nu vill jag läsa ifrån Matteus 11. Nu har jag en avslutning och det är en A4-sida. Vi får se hur lång tid det tar. Jag tror inte det ska ta så lång tid. Men Matteus 11. Och vers 25-30. Och då versarna innan så har han uttryckt sina verop. Sin frustration får man nog säga. Över människors beteende. Ja. Men så uppfylls han på något sätt här. Av Herren, av sin fader. Med någon slags jubel på något sätt. Som är så fantastiskt. Och så säger Jesus, jag prisar dig far. Himmelen och jordens Herre. För att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, far, så var din goda vilja. Allt har min far överlämnat till mig och ingen känner sonen utom fadern. Ingen heller känner, inte heller känner någon fadern utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Här kommer en kärlek fram mellan Jesus och Fadern. Som är ljuvlig. Och vi läser i Johannes evangeliet om hur nära relation den treenige guden har inom sig. Fadern, sonen och anden. Det lyser igenom kärleken till fadern. Det står ju att Gud är kärleken. Det blir också hoppfullt med detta. Kom alla ni. Som arbetar i tyngda och bördor. För han är mild och han är ödmjuk. Och han ger oss ett ok. Ett ok är ju att man bär, att man arbetar, att man gör någonting. Det är det ju. Men det är lätt, säger Jesus. Och det beror ju på vad han har gjort för oss. Det beror ju på att han har öppnat nådens väg. Försoningens väg. Förlåtelsens väg. Alltså inte lagens. Men det växer något på den här vägen Jesus har skapat. Och så säger han ju här att det krävs inga starka intellektuella förmågor. Uppenbart är för dem som är som små barn. Det krävs ingen sån kraft eller förmåga hos oss. Var det du, Ove? Nej, det var inte din telefon. Det var någon annans. Jag blev du förvirrad nu. Vi pratade om din telefon, Ove, men det var inte din. Nej. Det gjorde ingenting. Det gick ju bra. Får vi skratta lite, allt är bra också. Det krävs inte massa starka intellektuella förmågor. Det kräver ingen gedigen utbildning. Vad är det som krävs? Ödmjukhet inför Gud. Inför varandra. Ödmjukhet och självinsikt. Lagen ger oss självinsikt. Det behövs för att vi ska lära känna Guds hjärta. Och vi läste i femte Mosebok att Gud är en. Hör Israel, Herren vår Gud är en. Det är Gud, han är en. Men han är tre också. Be mig inte förklara det så att vi förstår. För det kan jag inte. Det går inte att förklara Gud. Tack och lov får vi nog säga. Men han är också tre i en. Han säger i skapelsens morgon. Låt oss göra människor till vår avbild. Lika oss. Gud är en kärlekens gemenskap. Tre personer i ömsesidigt beroende. Och i osjälvisk kärlek mellan varandra. Alltså, nu blir jag lite filosofisk. Men ändå, alltså är vi skapade, eller allting som har blivit till, hela universum, varje träd, varje människa, varje djur är skapat ur kärlekens Gud. Alltså ur kärleken som är Guds väsen. Wow! Inte konstigt att vi längtar efter kärleken. Inte konstigt att vi bara suktar efter detta djupa, den djupa överlåtelse, det ömsesidiga beroendet, kärleken. Den finns i Gud. Och kärleken är inbakad i skapelsen. Jag sa innan att lagen är inbakad i skapelsen. Men också kärleken är inbakad i skapelsen och i oss. Guds kärlek är bottenplattan till allt. Till precis allt. Också till lagen. Och så exploderar faderns kärlek när Jesus kommer hit på jorden. När han sänder sin son. När han har förstått redan ifrån femte Mosebok. Men det här löftet, det är luft för folket. Så sänder han sin son i kärlek till dig. Och så bär Jesus upp våra svagheter och oförmågor och misslyckande på korsets träd. Och så försonar han oss med den helige, rene guden. Och så får vi vara nära den som kan förvandla oss. Trots allt. Så om någon sitter här och känner att ja, men jag känner mig dålig på detta eller på detta. Ja, vi delar nog det allihop. Och Gud, om någon, vet om det. Men han älskar oss, varje människa, så högt. Så oändligt högt. När vi tror och litar på honom, då flyttar han in i oss. Vi pratar ju om fadern i sonen och sonen i fadern och anden i sonen och du vet, och så drar Gud in oss. Han flyttar in i oss och vi flyttar in i honom, säger Jesus. Kan du tänka dig? Tänk på det i eftermiddag. Om du tror och litar på Jesus, då sker miraklet trots vår synd. Försoning för våra synder. Och han flyttar in i oss genom anden och skapar nytt i oss. Och lär oss att vandra kärlekens väg. Att leva efter Guds hjärta. Jesus säger att hans ok inte är tungt, att det är milt och hans börda är lätt. Så jag tänker, är det något vi ska bli beroende av? Vi fylls ju av många beroenden, lätt. Så bli beroende av Jesu nåd. Det är en god väg. Bli beroende av Jesu nåd. Lär dig de 10 Guds bud. Skriv dem på en lapp. Häng dem på kylskåpet. Låt dem påminna dig om behovet av nåd hos Jesus. Skulle vilja säga också, fast jag inte har läst något om det nu. Men lär dig andens frukter. Vi kan lära oss andens frukter också. Kan man ha kanske jämte lagen och andens frukter. Det är, sin andens frukt är ju, wow vad ljuvlig Gud är och vad han vill skapa i oss. Det vill jag att du gör i mig, Herre. Jag vet inte om det är någon människa som kan motstå andens frukter när man läser det. Och bara tänka, tänk om jag hade det i familjen eller i mitt arbetslag eller i min klass. Det är så stort. Hur lever vi? I spänningen mellan gärningar och nåd blir mitt sista. Och då skulle jag vilja säga så här. Att både aktivt och passivt. Aktivt i bemärkelsen att vi aktivt ska söka oss nära Gud. Att vi aktivt ska förstå hans bud. Att vi aktivt ska lära oss om anden och vad anden vill. Att vi ska vara dessa kärleksspråk ut till folk. Men att man gör det utan bekymmer. Paulus säger utan bekymmer, eller hur? Att vi gör det utan bekymmer, utan jäkt, utan kramp. För visst ska vi göra allt vi kan. Men Gud vet att vi inte kan allting. Så vi kan ju inte lägga tyngden på oss av att vi ska klara allting. Men vi ska göra det vi kan. Men komma ihåg att vi bara är Guds medarbetare. Vi är inte Gud. Vi är hans medarbetare. Att han står på vår sida. Att hans kärlek finns där. Att han reser oss upp. Att han ger oss nåd. Och det är det som bär. Inte mitt arbete. Kanske är det då först då som vårt arbete och tjänande blir i djup frid. Gud är kärleken och han har skapat dig och mig. Och han har skapat allt det här och i allt det här finns det inbakat kärlek. Tro och lita på Jesus, det är nyckeln. Det han har gjort och det han kan göra i ditt liv och i mitt liv. Vi ber. Vem är som du, Herre? Som älskar så djupt. Och som också sörjer naturligtvis det som blir fel. Och all smärta som vi kan se omkring oss och som också du, Herre, ser. Tack för att du är god. Tack för att du bygger ett rike just nu. Som du vill att vi ska vara med i och formas av. Och som kommer att fullbordas framöver. Tack för att du vill varje människa väl. Och att du är djupt, djupt engagerad i att vi ska få växa i din kärlek. In i dig. Att du helige ande finns här. Som gör att vi när vi går härifrån så är det inte bara en eller några som får ha dig här med sig. Utan vi får ha det allihop. För du flyttar in i oss när vi tror. Även den svaga tron som tvivlar ibland. Det är som ett senapskorn, säger du. Och så ska du göra det så mycket större genom din nåd. Och vi ber om att få vara här i din famn. Just nu gör vi tillsammans. Och att du ska få verka i oss så vi dras in i din kärlek. Så vi får ta på oss ett ok som är från dig och inte från någon annan. Välsigna mina vänner här. Låt den här veckan få vara en vecka då du heliga ande också lär oss saker. Och där vi kan få vara trygga och känna frid. I din nåd och din försoning. Ja, vi älskar dig, Herre. Och vi tackar dig för att du har nått i beredskap som kommer att bli fullbordat. Som vi inte ser ännu, men som vi längtar efter. Under tiden ber vi, led oss, forma oss, fyll oss. Amen.